Radio SRF den 20 januari 2017. Ny sajt vill skapa mötesplats för personer med funktionsnedsättning. Vi diskuterar, behövs det speciella dejtingsajter för funkisar? Och Miriam vill förbättra människors självkänsla genom operation Självbild. Möt henne i veckans program. Det här är Radio SRF. Jag heter Joakim Kohlman. I veckans program så får jag klara mig alldeles ensam, för Caroline ligger hemma med feber och Therese är ledig för att åka skidor. Men det ska väl gå bra ändå, hoppas jag. Vi ska som sagt prata om nätdating och om mötesplatser på internet. Behövs det speciella sådana för personer med funktionsnedsättning? Ja, det tror i alla fall Camilla från Malmö som har skapat just en sådan. Och vi bjuder in Karin och Ronja i studion för att diskutera det lite senare. Men ni ska inte helt slippa Caroline i veckans program, för det är nämligen hon som har gjort vårt första inslag. Operation Självbild fokuserar på att förbättra människors självkänsla. Idén kommer ur grundaren Miriam Bergströms erfarenhet efter att ha förlorat en stor del av synen. Efter att ha gått igenom en depression som var så djup att hon under en period ville ta sitt liv, föddes ett behov att hjälpa andra.
För snart 5 år sedan så blev jag helt blind. Och var det under en längre period. Och sen 1 år efter det så kom väl saker och ting i kapp mig. Jag var inne mycket på sjukhus och sådana saker. Jag gjorde jobbiga undersökningar för att de försökte rädda min syn då. Ja, så kom jag in i en depression då. 1 år efter jag hade förlorat synen. Och sen när jag kom ut ur den så kände jag så här, nu måste jag hjälpa andra som har det likadant. Utifrån det så startade jag företaget och så nu åker jag runt och föreläser och även bloggar lite.
Under perioden efter synnedsättningen så ville Miriam inte vara med andra människor. Hon berättar hur hon fick ett konstigt perspektiv på livet. Men att hon idag ser hur hennes öppenhet kring just det hjälper andra att öppna sig.
Alltså jag vill snarare berätta för människor. Genom att jag först öppnar mig själv och delar det jag har gått igenom kan de också, känner de nog förtroende att dela vad de har för mål och drömmar och så.
Att vilja ta steget i liv, det är ju det mest djupa destruktiva man kan känna. Hur 17 tog du dig ur det?
Ja, dels så var det... Ja, det var nog ett mirakel egentligen att jag gjorde det. För när man är så djup liksom, det är väldigt mörkt. Och det är bara typ panikattacker och sånt också som fyller en så. Men det var nog det var någon gång som jag bara tog ett avgörande beslut. Alltså om jag inte blir bra nu, då kommer jag inte klara det längre. Och sen så började jag jobba på det själv helt enkelt. Jag ska väl prata med psykolog snart, men jag har fortfarande inte gjort... Eller jag har pratat med en väninna då, som är psykolog. Men just för att komma, det tror jag kan vara bra. Men när man var mitt uppe i det där värsta, då tänkte jag, men det är psykologerna som är knäppa. Fast det är en själv, egentligen. Så, men ja, det kanske var beslutsamheten i det också. Att jag visste att om jag inte blir bra nu så kommer jag inte klara av det.
Och jag menar, du blev ju inte bra heller egentligen. Du blev ju inte det som du hade varit och det du kunde relatera till, utan du blev ju någonting annat.
Ja, fast mycket starkare. Jag trivs mycket, mycket bättre med den personen jag är idag än vad jag har varit när jag var yngre. Jag har fått ett mycket mer djup i mig och mycket mer förståelse för andra. Så jag vill inte vara utan det jag har varit heller, för att det här har gett mig någonting som kan ge vidare till andra.
Och vad skulle du då säga till den där helt förstörda personen som fanns där för några år sedan?
Jag hade nog kanske velat se där jag är idag. Kanske säga spola fram. Bara tänk, se vad mycket nu det här jobbiga. Att det kan bli faktiskt någonting positivt. Att du kan vända till att du kan få hjälpa andra.
Miriam är en aktiv person. Hon umgås med vänner, arbetar som idrottslärare och pluggar. Utöver det så skriver hon också en bok om självkänsla, är personlig tränare och jobbar ideellt inom kyrkan. Hur känner du kring ditt ansvar som människa?
Jag vill väl hjälpa folk som har, är där som jag har varit eller är också. Jag vill hjälpa folk upp och från det psykiska.
Miriam tror ju att det är väldigt, väldigt bra att våga prata om saker och ting. Hon har också lite tips kring vad man kan göra om man inte känner för att prata om det.
Hitta på roliga saker och vända saker till det positiva. Eller försöka hitta tacksamheten. För det finns alltid någonting att vara tacksam för. Om inte, jag brukar säga det till dem jag pratar med. Om inte så kan man vara tacksam över att man lever.
Vad skulle du säga är den största skillnaden innan synnedsättningen och efter synnedsättningen med dig som person?
Innan jag förlorade synen så var jag kunde vara ganska hård. Eller så, jag har alltid varit väldigt positiv och framåt. Och kanske döljde mina känslor. Så jag sa alltid, ja men allt är bra liksom. Men nu så är det, nu låter jag väl känslorna komma mycket mer. Och jag vet att man behöver det. För om man stänger in dem så, då kommer de explodera någonstans längre fram i så fall. Innan så kunde jag vara lite dömande och hård så. Att när jag inte hade någon erfarenhet. Och det hade gått ganska lätt för mig innan i livet. I skola och alltid lätt för vänner och idrott och sånt. Så nu, jag är tacksam för den jag har blivit. Eller det jag har gått igenom. För det har hjälpt mig så mycket och fått en mycket större förståelse för andra människor.
Och det sa Miriam Bergström som startat Operation Självbild. Reporter var Caroline Gollungberg. Camilla Antesson från Malmö har startat en ny mötesplats på nätet. Sajten som heter Future for Us riktar sig främst till personer som har någon form av funktionsnedsättning och som vill komma i kontakt med nya vänner. Att det finns ett behov av en sån särskild sajt blev Camilla Antesson övertygad om efter att ha testat flera traditionella dating-sajter. Hon har inte själv en synnedsättning, men när hon utgav sig för att vara blind så upplevde hon snabbt mycket negativ respons från andra användare på sajten.
När jag berättade att jag var blind, de undrade liksom vad jag gjorde på deras sida liksom. Det var fruktansvärt. Någon blockade mig. Någon skrev förnedrande hur jag hade kunnat upptagit deras tid. Och någon skrev att jag borde söka kärleken eller på andra sidor. Och sen blockade mig. Så att det var riktigt förnedrande. Sen när jag gjorde en vanlig sida med mig själv. Men jag tog av mig glasögonen. Och jag skrev ingenting om synnedsättning. Plötsligt, alltså jag hade säkert 50 mail på en vecka. Och det var där jag kände att jag ska banne mig visa att de som har just synnedsättning och andra funktionsnedsättningar, de ska få en egen sida där som kan känna sig trygga och att det är faktiskt deras sajt och de ska inte behöva känna sig nervösa för att prata eller säga det eller. Vissa skriver ju direkt i sin profilpresentation vad de har för funktionsnedsättning.
Det finns ju flera andra typ dating-sajter så, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Vad är det som skiljer din sajt från de här andra och vad är det som gör att du tar betalt för dina tjänster? För många av de andra är ju gratis.
Ja, detta är ju en mötesplats och den ska inte förknippas med en dating-sajt. Och jag vill ju då hjälpa människor att träffa varandra och mötas som är på samma nivå. För att just när man tittar på vanliga sajter som då vänder sig mot dating-sajter så är det ju så specificerat att man ska möta någon just på kärleken. Men i mitt syfte så är det att man ska träffa någon som är som en vän eller en chattkompis eller att man ska hitta någon likasinnig. Där är ju så många andra sajter som är annonsbaserade. Där är ju väldigt mycket annonser som ploppar upp och väldigt störande. Jag privat har byggt den här tjänsten och jag har ingen som sponsrar. Därför är jag tvungen till att ta betalt.
Det sa Camilla Antesson som startat dating-sajten Future for Us. Reporter var Therese Selén. Det här med dating-sajter, Caroline, har du dejtat på nätet någon gång?
Ja, det har man väl gjort. Jag hängde väl en del på Tinder innan jag träffade min pojkvän.
Men du har ju ingen funktionsnedsättning.
Nej.
Skulle du registrera dig på en sajt som säger att den i första hand är för funktionsnedsatta för och ändå liksom finnas där?
Alltså det känns ju lite grann som att utbudet kanske blir lite mindre.
Tror du att det finns något behov att ha sådana här speciella sajter för personer som har en funktionsnedsättning?
Alltså det mest PK jag kan säga är ju, jag vet inte. Jag har inte tolkningsföreträde. Men ja, samtidigt, det beror väl lite på också vem man är som person och hur öppen man är, hur mycket man har accepterat sin egen synnedsättning eller funktionsnedsättning och nej, jag vet inte.
Några som kanske vet lite mer, det är Karin Hjalmarsson och Ronja Helt. Välkomna till studion.
Tack.
Ni har ju kikat på den här sajten lite grann. Så spontant, vad tycker ni om själva fenomenet?
Alltså jag är väl lite så här, jag hade gillat det tror jag om det hade varit liksom mer som ett forum, typ som ett diskussionsforum kanske med typ så här olika kategorier. Ja, men typ att man kan så här ge varandra vardagstips i de olika ämnen eller prata om olika frågor och typ så här träffa folk på det sättet. Men den här sidan är ju alltså väldigt renodlat, så tycker jag i alla fall att det ser ut typ som vilken dating-site som helst. Alltså nu vet jag att hon som driver den säger att det inte är en dating-site, men alltså om jag går in på typ Happy Pancake eller typ QX eller vilken dating-site som helst som jag har använt innan, så är det ungefär samma sak, eller typ nästan exakt samma saker. De vill att man ska fylla i profilen och det ser väldigt likadant ut liksom.
Vad tycker du, Karin?
Ja, alltså, jag kan ju förstå det här behovet av att ha en mötesplats, men jag tänker att det finns ju redan. Det finns ju många organisationer, funktionshindersorganisationerna har ju förmodligen, eller många har ju olika sidor och Facebookgrupper finns det ju som man kan vara med i på olika sätt. Så att för att liksom kunna prata med någon och hitta en mötesplats för att prata om sin funktionsnedsättning, så tycker jag väl ändå att då finns det, och då behöver man inte betala för det heller. Så att därför så tycker jag att det är, och sen är jag, och då känner jag att då är jag emot själva fenomenet, en speciell sajt för att hitta någon partner liksom. Jag tycker inte att man ska ha det för segregerade grupper överhuvudtaget, om man nu hade en annan hudfärg eller så. Men vill man ha det så får man väl ha det. Men jag känner att behovet av att prata om min funktionsnedsättning, den kan jag hitta på andra sätt digitalt och behöver inte gå in på en betalsajt. Jag tycker också att det är lite grann att säga att på något sätt bara titeln på den här sajten som är Future for Us känns inte helt, ger inte mig en helt bra magkänsla. Det känns som att jag kan inte ha en framtid att hitta någon på någon annan sida. Och jag vet ändå ganska många synskadade som faktiskt har hittat partners via vanliga dejtingsidor.
Nu säger hon ju här också då att den här sidan så ska ju vem som helst kunna registrera sig. Man måste inte ha en funktionsnedsättning och så. Vad tror du där? Tror du att det kommer att finnas?
Nej.
Icke-funktionsnedsatta?
Nej. Om inte jag som har en funktionsnedsättning har lust att registrera mig på den sidan, så förstår jag inte varför någon annan gör det. Utbudet är ju liksom mindre. Då får man ju i så fall ha en uttalad idé om att jag vill träffa en funktionshindrad partner. Och det vet jag inte.
Varför skulle man vilja göra det?
Ja, det kan ge mig lite dåliga vibrationer också. Nu är jag väldigt negativ, men ja.
Ronja, använder du nätdating?
Alltså jag dejtar inte jättemycket överlag, för att jag är en sån person som är, men jag är ganska demig av mig. Alltså jag behöver känna folk för att kunna bli attraherad och typ sådana saker. Så att jag kan träffa, eller så här, jag kan träffa vänner och så via olika, ja, men till exempel Facebookgrupper som är ganska intressebundna, eller jag kan träffa folk liksom på andra sätt. Men just däremot har jag ju försökt internetdejta flera gånger, för jag har tänkt att ja, men jag måste testa typ. Mm.
Hur har det tagits emot då, just synnedsättningen?
Jag har inte upplevt, alltså jag har inte berättat om den för så många när jag har nätdejtat, för jag har typ så här inte velat att det ska vara en viktig del av vem jag är, eller liksom jag tycker inte att det är. Det är klart, alltså om jag har gått så långt, alltså att jag har börjat prata med någon ganska regelbundet, så har jag kanske nämnt den. Och då tycker jag inte att så här, det kanske har varit så här, jag har aldrig varit med om att någon har sagt något kränkande eller att någon har så här gjort något så. Däremot så har jag ju kanske varit med om att någon har slutat skriva. Men det, då har jag tänkt att så här, ja, men då hade jag förmodligen inte klickat med den personen ändå. Så att liksom, alltså jag vet inte. Men sen är det klart, jag har varit med om väldigt många konstiga typer som jag har skrivit med på dejtingsajter. Men anledningen till att de har betett sig konstigt har ju oftast inte haft att göra med att jag ser dåligt. Utan de hade ju förmodligen betett sig konstigt vem de än hade skrivit till.
Det där håller jag verkligen med om jag får haka på. Mm. När jag provade för en del år sedan, så då gjorde jag så att jag skrev att jag i min profil att jag hade hund. För jag tänkte att jag är liksom inte intresserad av att ens mejla med någon som inte gillar djur. Och då när de frågade vad det var för en hund, så då skrev jag att jag hade en ledarhund för jag ser dåligt. Och det var, jag mötte sällan något negativt. Sen är ju, kan jag tycka, den här dating-site-världen, den är ju liksom ganska delvis hård. Då när jag höll på, då var det liksom någonstans när man var runt 35 som jag var kanske då. Och då var det ju väldigt inriktat på, ville man ha barn eller inte liksom. Då var det liksom det racet som gällde. Och det var mer såna här andra ganska hårda saker som man, folk gick på och urskiljde personer på. Och det, är ju, det tar ju tid om man ska nätdejta seriöst. Det har man ju upptäckt själv och genom vänner som gör det. Alltså då får man ju hålla på. För det är klart, det finns ju konstiga människor där precis som på alla andra ställen.
Om man tar och vänder på myntet lite då. Om man tänker så här, finns det inte en poäng med att det finns separatistiska rum? Då tänker jag i förhållande till hela hbtq-svängen, där separatistiska rum är en frizon för väldigt mycket människor som på något sätt inte är det som är normen i samhället. Alltså jag kan tänka, jag tycker det är lite svårt att jämföra hbtq och funkis. Alltså det går att jämföra dem ibland, men just när det handlar om dejtande tycker jag att det blir svårt, för att alltså, det, anledningen till att det har funnits hbtq-separatistiska grejer har ju, eller så här, forum har väl framförallt varit att så här, det har inte funnits så många forum överhuvudtaget där du har kunnat registrera att du till exempel vill ha något annat än ett heteroförhållande. Så det var väl så de här, också som en del av de här separatistiska communityna dök upp, för det fanns liksom inga andra alternativ. Men nu har det ju börjat bli mer och mer, i alla fall vad jag ser på internet, så har det ju blivit mer och mer att alla dating-sajter kan du i princip vara reggad på om du är hbtq också. Så att det har ju börjat sprida ut sig mer och mer och mer. Däremot så ser jag definitivt, alltså så själva dejtandet ser jag egentligen inte så mycket poäng med att ha separatistiska rum. Men däremot tycker jag absolut att det finns en poäng både inom hbtq-rörelsen och funkisrörelsen att ha separatistiska rum där man kan diskutera saker och träffa folk bara för att prata om saker, eller för att du behöver träffa någon som är i samma situation som du, men inte rent dejtande så.
Jag instämmer helt i det. Jag tror också det är jätteviktigt med de här egna rummen. Men då finns det ju Facebookgrupper och mycket andra olika digitala forum som man ändå kan gå med i. Eller starta en grupp själv då om man vill det. Så att jag ser inte kopplingen mellan att prata om sin funktionsnedsättning och att kunna dejta.
Mm, nej, exakt.
Hur tänker ni kring att den som har skapat den här sajten inte själv har en funktionsnedsättning?
Ja, jag vet inte. Jag tycker väl att det kanske är lite lustigt typ. Eller det blir lite konstigt att den här personen har valt att göra. Eller så här, det blir nästan lite så här syndom-grej. Eller så här offer-grej att så här. Alltså då blir det nästan, hade det varit en person som hade en funktionsnedsättning så hade det varit lätt lättare att alltså, acceptera på något sätt. För den här personen, när en utomstående gör det, då blir det nästan som att så här, men jag gör det för att personer med funktionsnedsättning, de kommer ju inte kunna träffa någon annanstans, så då måste jag se till att det finns ett rum där de kan träffas. Och det blir lite problematiskt, tror jag.
Hela titeln på sidan är ju sån, tycker jag, lite future for us. Det är som att det fanns ingen framtid på någon annan sida. Så att ska du träffa någon så får du liksom vara på den sidan. Och så får du hålla dig till andra med funktionsnedsättning. För någon annan kommer inte att vilja ha dig. Så andas det för mig liksom. Men det finns säkert de som tycker, alltså känner man behovet så, ja.
Hon är ju väldigt noga med att understryka också att det här inte är en dating-site utan att det är en site för att träffa vänner i första hand. Och så här. Funktionshinderrörelsen brottas ju lite grann med just det här problemet att funktionshindrade personer inte ses som sexuella personer. Mm. Kan inte det också få ett motverkande syfte då?
Ja och nej. För att om människor i allmänhet hade sett på personer med funktionsnedsättning som sexuella varelser och personer som de då skulle kunna attraheras av, så att säga. Om den här personen hade trott att det var så, så skulle ju den inte ha känt något behov av att skapa den här sidan. Alltså det blir lite som att så här då, istället för att försöka då interagera folk, alltså att så här, istället för att jobba med interaktion så att säga, så har man ju då försökt att så här, göra att så här, jo men okej, personer med funktionsnedsättning, de kanske kan träffa kärleken, men de kan bara bli kära i varandra. Och det blir nästan mer problematiskt, tycker jag.
Jag tycker också att det cementerar ju lite attityder som finns i samhället, och vi brottas ju ofta med om man ska söka jobb. Ska man skriva i sin ansökan att man inte ser eller inte? Och hur ska arbetsgivare reagera? Och när jag hörde intervjun så var hon ju liksom inne lite på samma, att när hon hade skrivit då att hon var synskadad så hade hon fått jättemycket dåliga reaktioner. Men jag tycker att det är liksom ett problem i sig i så fall med attityder, och då är det ju inkludering som vi ska jobba med. Och då kan man ju tänka att antingen var man än, om jag är ute på krogen liksom och ska träffa någon, då kanske folk få bort den bara för att då ser de att man inte ser, så då går de inte fram till mig av den anledningen. Men om man nu är på nätet på en sida, så kanske man faktiskt kan få igång en bra kommunikation med någon. Man kan skicka meddelanden och sådär utifrån sina förutsättningar, och då blir det inte, alltså man kanske ändå får en ärligare chans, tänker jag, på en vanlig dating-sajt än vad man möjligen hade fått ut på krogen. Men samtidigt finns det ju folk som träffas både ute på krogen och på dating-sajter. Och som sagt, det är inte ovanligt ändå, tror jag, att man som med en funktionsnedsättning kan träffa någon på en dating-sajt. Jag har i alla fall stött på flera stycken som har gjort det, och då har det ju varit en vanlig dating-sajt.
Mm, samma här.
Nu vill vi gärna veta vad du som lyssnare tycker. Har du själv dejtat på nätet, och hur har du upplevt det? Och behövs det en speciell sajt för personer med funktionsnedsättning för att träffa vänner eller kärleken? Ring gärna in på vår telefonsvarare 08 39 92 40 och berätta. 08 39 92 40. Vill du hellre mejla är mejladressen radio@srf.nu. Vi ska avsluta veckans program med två annonser, för nu är det dags att nominera en kandidat till Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris. Ögonvårdspriset är en uppmuntran till yrkesutövare som gjort betydande insatser inom ögonområdet rehabilitering, habilitering. Och priset det delas ut på Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö den 26-29 oktober. I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Svenska Ögonläkareföreningen, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering. Prissumman på 100 000 kronor ges till en eller två enskilda pristagare. Fri förslagsrätt praktiseras, och det innebär att det är tillåtet att föreslå sig själv. Blanketten finns på www.srf.nu/ogonvardspriset. Frågor besvaras av Neven Milivojevic, telefon 08 39 93 36. Och ansökan ska vara oss till handa senast den 30 april.
Hej, detta är en efterlysning. Stina Hörberg heter jag. Jag gör just nu en studie om arbetsmarknad och grav synskada och kompetens i kombination. Jag skulle behöva ha kontakt med dig som har erfarenheter av hur det är att konkurrera på svensk arbetsmarknad med kompetens och en grav synnedsättning. Och jag vill gärna göra telefonintervju med dig. Givetvis kommer du att vara anonym också under när studien presenteras. Låter det spännande? I så fall vill jag gärna att du mejlar till mig. Mejladress är stina.simba@gmail.com. Simba stavas med Z. Vi tar det en gång till. stina.simba@gmail.com och Simba med Z alltså. Hoppas vi hörs.
I nästa veckas Radio SRF då ska vi prata sport. Det blev ju ingen utmärkelse till Maja Reichard på idrottsgalan. Men om 2 veckor då får hon chansen igen, för då går den allra första parasportgalan av stapeln. Och det ska vi prata om i nästa veckas program. Till dess, ha en underbart härlig helgvecka. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare, Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.